Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja. Hej Anders Börring.
Hej Fredrik Fritzson.
Välkommen till mitt kontor, välkommen till en ny inspelning av Kamratpodden 4 meter.
Ja, ja. Och det, vi ska väl säga att det här är väldigt sent. Det är en ganska så här, helgen är nästan slut. Det är söndag kväll, klockan är 6:30 på kvällen.
Det är en sån här riktig helgmacka som vi hade förr i världen. Ja. Då såg vi ofta på helgen att spela in för att vi inte hann i veckorna. Men nu har vi ju försökt att ha någon slags poddhygien. Spela in på torsdag redan. Men av olika skäl så gick det inte den här veckan.
Jag satt och använde uttrycket poddhygien. Det är liksom första steget mot någonting mörkare.
Ja, men det är också så här, första steget mot att det bara blir business. Alltså att det är liksom, alla lyssnare hör av sig. Det är ingen glädje kvar. Det är fan ingen glädje kvar i podden längre. Det är bara, så ni pratar ju bara om när ni ska spela in och när ni har spelat in. Det är det allting kretsar kring. Och det, jag är ledsen att dra tillbaka min Patreon. Alltså för att det är för svagt.
För mycket snack om poddhygien och tidsscheman. Kan vi hålla det kort idag? Jag måste hem till Ida och grabbarna.
Ja, precis. Ja. Ja, det. Men det är ju funny because it's delvis true.
Men du och jag är ju väldigt transparenta just med den delen av vårt liv. Så här med schemat.
Och... Jo, men jag tror också kanske att det är skillnad om som Alex och Sigge skulle så här sitta och prata om så här, hur jobbigt det var att få ihop det och så här. Då skulle folk bara säga, men skärp er, ni tjänar ju så här typ 100 000-tals kronor i veckan på det här. Mm. För det är fan skärpa er. Mm. Det är ett jobb. Mm. Men för vår del så är det ju, som de allra flesta känner till, en sidobusiness. Alltså ja. Vi är otroligt tacksamma för Patreon, den Patreon summa vi har och lite annonspengar och sådär. Och det är ju en del av vår ekonomi, men det är ju inte liksom Alex och Sigge pengar kan man säga.
Det är det verkligen inte. Det är vad de fick i veckopengar.
Var det dagens understatement eller?
Ja, det kan man, jag tycker det var ett bra uttryck, man fattar. Men inte ens om vi fick ganska bra betalt för att göra det här så skulle det vara Alex och Sigge pengar.
Nej.
Det här är ungefär så mycket, vi tjänar ungefär lika mycket på det här som på våra första så här, små extra påhugg som när farsan sa så här, grabbar, kan ni gå ut och stapla upp ved? Mm. Ni får 5 spänn per vedstapel med den.
Ja, just det. Eller som när jag tassade runt med olika plastpåsar i Kungshamn i Bohuslän när jag var liten och samlade burkar och flaskor. På den tiden där det fanns ganska mycket pant på Systembolaget, kommer du ihåg det? När både sprit och vinflaskorna var pantish. Mm. Alla sådana här tappade spansk lantvin och fransk lantvin och österrikiskt lantvin, alla dem. Det fanns ju sådana här olika Bordeauxflaskan, Bourgogneflaskan och sen fanns ju den här Ren och Moselflaskan. Alltså alla de hade typ 1 krona pant på.
Men då så när man i Fruängen såg alkisarna gå hem från Systembolaget så såg många ett socialt problem och jag och Fredrik, min kompis, vi såg pengar. Han bor på Agneslagets gata 27. Vi går dit och knackar på imorgon för då är den där godingen, 35-öresflaskan, uppdrucken.
Ja, ni såg så här, det stod SEK i era ögon, eller hur? Ungefär som så här dollartecknen fast försvenskat.
På 80-talet.
Eller KR bara.
Ja, krr, 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 krr. Vi samlade pengar till en zebrafink, jag och Fredrik.
Okej, okay. Hade ni gemensam vårdnad? Eller?
Ja, jag tog den. Zebrafinken.
Ja. Det är ju lite grann av ett statement ändå, liksom samla ihop pengar till ett gemensamt djur och sen säga, jag tar honom. Eller jag tar henne.
Jag tror att det var någon mening att vi skulle flytta över den här finken mellan våra lägenheter eller våra hus. Jag bodde i lägenhet och han bodde i hus. Men jag tror att det var någonting med att hans brorsa var rädd för fåglar. Så att jag fick ha finken. Men tönt. Han var där och tittade på den ibland.
Ja. Ja, men alltså, vilken jävla tönt ändå. Alltså,
som var rädd för fåglar?
Ja. Alltså, med all respekt för olika fobier och rädslor och sådär. Men att vara rädd för burfåglar, nej, kom igen.
Ja, men vi hade som ambition att ha honom lös.
Jaha, okej. Okay. Men hade du honom lös i rummet då? Eller?
Nej, vi försökte släppa ut Knutte, hette han. Mm. Vi försökte släppa ut honom. Jag tänker på Knuttes levnadsbana från all den här förhoppningen kring ett husdjur till hur det blev sen.
Ja. Men blev det så att han klämdes ihjäl i antagandörren?
Nej. Nej, men det började med att han stod i centrum för allas uppmärksamhet och buren stod liksom på en bra plats där. Och det var hirschkolvar och han satt han gjorde sitt läten, hur en fink låter. Och vi släppte ut honom och han trösslade in sig någon gardin och pappa fick sätta på sig trädgårdshandskar och ta in honom i buren och säga så här, det kanske är bäst om man är i buren, pojkar. Till att han till slut stod i ett energihus på Högbergsgatan på Södermalm dit vi flyttade. Med väldigt låga fönsternischer. Så att fönsternischer hamnade bakanför soffans kant. Där stod Knuttes bur. Och en dag så skulle pappa torka ur lite där. Då låg Knutte död på burgolvet. Mm. Helt bortglömd.
Aj, fan vilket öde mörkt. Alltså. Ja, det är väldigt mörkt. Och, men då kanske vi kan skänka en tanke åt Knutte nu här.
Ja.
Att du levde typ förgäves, men vi är många som tänker på det också.
Han levde ett bra liv, han levde i en bra tid. Han levde i tiden före både Tage Danielssons bortfall och Palmemordet.
Så att han hade liksom inte förlorat sin politiska oskuld.
Nej, det hade han inte. Sverige hade inte förlorat oskulden. Han levde i ett väldigt fint land. Alltså, vi hade ju storheter som Beppe Wolgers, Tage Danielsson, Fred Åkerström levde på Knuttes tid.
Levde Beppe? När dog Beppe?
Beppe dog väl 86 eller 87 tror jag.
Fan, hur många som dog då?
Ja, då tog Liemannen liksom ett stort svep över Visbrommen, Storken och hela gamla Klara bara på några år. Där rök Cornelis dog. Och
Fred dog innan va, eller?
Fred dog kort innan tror jag. Mm. I samma liksom andetag på något sätt. Mm. Jag kommer ihåg,
det går en Lieman över Södermalm som tar trubadurerna.
Ja.
Och statsministrarna i samma hugg. Ja. I samma kapitalistiska hugg. Ryker deras huvuden på mammons altare.
Jag har också ett rim. Där kommer han och steg för steg tar han alla killar som Gitt Magnusson har legat med.
Vad är det?
Gitt Magnusson, det var ju den här. Hon skötte ju liksom Mosebacke ett etablissemang. Hon var ju liksom, hon var ju lite så här vis trubadurprinsessa på.
Just det, men och är det här en riktig rad?
Nej, den tog jag nu.
Den tog du nu, wow. Ja. Fantastiskt. Ja. Men du är ju på något sätt kanske den som borde ha fått Miss Promestorken i någon slags vårdnadstvist när alla hjältarna dog.
Det var så tråkigt för Miss Promestorken hade inte blivit omhändertagen som den skulle rent så här. Alltså, jag hade inte plockat upp och skrapat den och fixat och donat.
Jag tror att Miss Promestorken var hellre än bra när det gällde så här allting egentligen, va?
Det tror jag också. Ja. Det tror jag också. Jag tror att minnena är bättre än verkligheten.
Ja, det kanske till och med så att alltså, om man hade fått en tidsmaskin och fick bestämma sig vad man vill åka tillbaka, så hade man inte åkt tillbaka till Visbrommestorken och kollat på kanske så här, någon kväll. Alltså, eller också hade man åkt tillbaka så tänker man, fan, nu får man se liksom, alla de här. Nu får man se Fred och Cornelius.
Ja, men tänk att du går ner på
och så kommer man ner och så är det inte dem. Och så är det typ så här Finn Zetterholm och kanske Margareta Kjellberg.
Kan man leka med tanken på att du åker tidsmaskin tillbaka till 1971.
Mm.
Och så ska du gå på Visbrommestorken. Och då när du sitter där längst bak. Du måste ju hålla väldigt låg profil. För du har ju åkt tidsmaskin. Så du får inte ändra något. Du får knappt ta en öl. Du får bara vara som en ande i rummet. Och inkliver Finn Zetterholm och sätter sig. Skulle du inte tycka att det var lite coolt? Eller skulle du bli besviken för att det inte var Cornelis?
Ja, man vill ju se Cornelis och Fred.
Skulle du tycka att det var värt resan om du fick se Finn Zetterholm och Bengt Sand?
Ja, alltså. Ja, jag hade nog ändå ställt tidsmaskinen på 1971. Men det är också för att det hade varit kul att uppleva det året jag själv är född.
Ja,
som vuxen. Bara se så här, hur var det i Stockholm då?
Ja.
Alltså, det var ju då så att man till exempel kunde köpa mellanöl i butik.
Mm.
Det var kanske så att Stockholm var lite så här, ännu lite snögloppigare och lite deppigare än vad det är nu faktiskt.
Ja, det var nog längre mellan liksom vattenhålen på något
ja,
sätt.
Ja, precis. Men, det vore kul så här att sätta sig vid ett bord med en öl och prata med den tidens människor. Bara liksom se liksom vad, hur kul var det egentligen?
Men jag fick göra en tidsresa. Det är ingen tidsresa, men jag fick vara med om någonting som jag inte borde ha fått vara med om. För sommaren 79 så bodde vi, mina föräldrar hade köpt en gård på landet i Roslagen och jag vantrides rätt friskt. Så hade jag en morbror, Lasse, som var 10 år yngre än mamma. Så han var född 54, det är lika gammal som Claes Östergren. Och han sa så här, men Anders kan få hänga med mig en vecka i Stockholm istället för att gå här och må dåligt. Så, sommar 79 då.
Det här var din barnens ö?
Ja, det var det verkligen. Det var verkligen så jävla barnens ö. För grejen var att Lasse var 25 och hade ett ganska, alltså Nisse Hallberg-liv levde han.
Och hur gammal var du?
10. Wow. Så jag fick, när jag kom upp till Stockholm då i juli, han bodde i en liten etta på Folkskolegatan 7 i Hornstull, så... Så tittade han på mig och sa, du kan inte gå klädd sådär Anders. Nu fixar vi kläder. Och sen så tog han fram ett par gamla. Och jag hade rätt stora fötter, så hade samma size som honom. Så jag fick ett par ljusbruna jävligt snygga cowboy boots som var snyggt då, då. Och så fixade han en väst och sådär. Sen så gick han och köpte ett sån här remsa till tunnelbanan. Så man kunde åka tunnelbanan. Så jag gick ner och åkte lite i tunnelbanan och testade på det. Och sen så fick jag haka på honom och hans polare en dag när de skulle bara driva runt. Gick och köpte en frisbee på Lens. Drog till någon skolgård, kastade frisbee. Så gick de till någon pub. Typ inte som franciskaner men något liknande. Satt och drack bärs. En kväll så var Lasse orolig för att hans dåvarande flickvän var försvunnen. Han trodde att hon var på Alexandra. Så gick vi till Alexandra.
Wow!
79.
Shit på alltså, fritt, vilken jävla tidsresa.
Ja, det var fantastiskt.
Men Alexandra 79, det, alltså, och du började som 10-åring, det var inget konstigt att du...
Nej, jag gled runt och jag fick stå då och snacka med dörrvakten för de tyckte inte att den här, han kanske inte ska följa med ner i källaren här, utan jag fick stå utanför och snacka med lite med dörrvakten och jag höll igång konversationen. Det var lite tyst mellan oss där. Jag vet inte om det var ett dåligt personkemi eller att han var 27 och jag var 10 och stod och pratade, och det var lördag kväll och klockan var 2. Men jag har mycket att göra ikväll så här. Jag kan tänka mig att det är kul, man får träffa mycket folk så. Och sen så kom jag också ihåg att Lasse bodde i Hornstull. Och Nina, hans flickvän, hon bodde på Svartmannagatan på Gamla stan. Och jag drog runt där också en del i Gamla stan. Och då hittade jag bara i en portgång. Portgångarna var ju öppna. Kika in. Så låg det ett paket Marlboro. Oöppnat paket Marlboro. Så tog jag det och så hade jag cig. Så rökte jag lite cig. Gick runt, rökte mumblås. Var nere på någon antikaffär i Gamla stan och bjöd innehavaren på en cig.
Wow. Men fan,
jävla.
Du var ju ungarna på Bahnhof Zoo.
Ja, minus heroin.
Ja, precis.
Och att jag varje kväll så såg Lasse till att jag fick mat och fick sova ordentligt.
Ja, just det. Men kunde jag gå ut på krogen eller liksom värma lite bättre vita bönor med tomatsås?
Fick
eller?
Nog en plankstek någonstans. Oh. Och, men mycket att han lagade ordningen så god mat, så satt vi i hans lägenhet och käka och lyssna på LP-skivor med Dr. Hook.
Det fan, vilken drömsemester.
Alltså, jävla mysigt.
Men var det så att du minns du liksom att du tjatar på föräldrarna så här, nästa sommar, kan inte jag få åka till Lasse?
Jo, jag tror man kanske fick göra det då också. Mm. Det var lika lyckat. Då hamnade jag på en kräftskiva i Vaxholm och satt och snackade med en tant som var 99 år. Och, alltså nu skulle hon alltså varit 135 typ. Nej, 140 skulle det varit.
Vilka jävla bågar
jag
har spunnit.
Ja, det var, men jag tyckte det var så jävla... Det var märkligt för jag kände mig så trygg.
Mm.
Alltså jag var hängde med en 25-26-åring som var lite på fly in i tillvaron. Så här, för han var 25-26.
Men jag tänker att och du kanske kände dig trygg för att han tog det som självklart att du skulle vara med honom.
Ja, exakt.
Han gjorde ingen stor grej.
Nej, han öppnade upp sitt hem och sen så var det bara så här, nu är det du och jag som bor här, Anders. Och så gled vi runt. Vi skulle gå och fiska någon gång i Strömmen, kommer jag ihåg. Kul också.
Men på den tiden när det var dåligt vatten också.
Ja, precis. Men han hade en idé om att vi skulle fiska. Nu skulle vi gå ner till Operakällan och sälja det vi hade fått. Och så skulle vi äta där.
Där anar man ju någon slags aningslöshet. Liksom någon slags... drag av så här storvulenhet, eller inte mytomani, men på något sätt
romantisk ådra,
men liksom helt skeva föreställningar om så här, vad man kan göra liksom.
Ja, ja.
För att det liksom, jag tänker inte att Operakällaren bara köper någon mört från Strömmen. Kommer två pajsare liksom, en 27-årig pajsare och en 10-årig pajsare liksom, och ställer sig vid restaurangingången och säger, vi köper en mört. Kanske var så här Werner Fögel på den fortfarande på den tiden, tänker
jag. Han kanske skulle göra någon liksom koka ihop någon. Ja.
Det var liksom långt innan
eller
långt innan Catenacci tog kallskänkorna på rumpan. Det var då Werner Fögel tog kallskänkorna på rumpan.
Japp.
Det vet vi ingenting om. Nej. Så vi ber om ursäkt till Werner Fögels dödsbo.
Ja, jag vill verkligen.
Man hör aldrig namnet Fögel, va? Alltså sådär... inte så här Nina Fögli.
Nej.
Eller hur? Eller Nej. Sebastian Fögli. Nej. Alltså då undrar man ju liksom, vad hände med Werner Vögelis? Alltså liv, fortsatta liv liksom, eller hans, hade han barn? Vad hände med dem? Vad fick de för karriär? Liksom?
Nej, men det kan ju vara så att Werner var så fokuserad på det här med krogen.
Mm.
Och att lära svenskarna att äta sparris. Så att han inte förökade sig.
Nej.
Eller var det så att han tog serveringspersonalen på snoppen? Jag vet inte.
Ja, det kan det ju ha varit också. Och så var det innan den här tiden när, liksom, när det fanns en härliga regnbågsfamilj med två mammor och två pappor. Ja, utan han eventuellt tallar lite på Sixten Herrgårds testiklar och sen var det bra. Liksom.
Nu ska vi inte hänga
pratades inte om... Nu blir det ännu mer förtal av Werner Vögelis dödsbår, känner
jag. Ja, jag har ingen aning om hans sexuella preferenser, nej, om han var en regnbågskille.
Ja, i alla fall en regnbågslaxkille.
Men det var många... Där stod jag med en mört, han sa, jävla regnbåge.
Ja,
jävla regnbåge.
Ja, regnbåge, och du fattar vad jag menar. Och på den här tiden så är det ju fortfarande ganska, inte direkt olagligt att jag tallar på en 10-årig pojke. Men den här 27-åringen vill jag inte ha någonting med att göra. Så att jag tackar för mig nu. Och vi ser det som en öppen transaktion. När ni ger mig mutten och sen så kanske jag kan få ett och annat i utbyte. Mm. Och så bjuder jag såklart på en grandios middag med allt. Jag kommer att flambera saker inför era ögon i matsalen.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Du har en ny Patreon som har fått vänta ganska länge på att få så att säga att någon ska ropa hans namn.
Just det, men, så vi bunkrade.
Vi bunkrade, spela in men i förväg. Nu vill vi hälsa extra varmt välkommen den här veckan till, sitter du ner?
Ja.
Mikael Josefsson.
Nej, ja, vad kul.
Mikael Josefsson. Ja. Gick bra till slut för Mikael.
Ja, men det gjorde det. Ja. Och då är det så här med Mikael Josefsson. Mm. Att han säger själv att han inte Mikael, utan Mikael.
Ja.
Eftersom han bor i Skåne.
Ja, Mikael.
Mikael Josefsson.
Ja.
Ja. Han bor ju då i Landskrona.
Ja.
Ja, och jobbar
Rödtegelstaden.
Ja, precis. Och han är faktiskt då ättling till både varvsarbetare, men också några av de judarna som flydde från Översundet under andra världskriget. Mm. Så han har en brokig palett. En orgel med många register att
spela
på.
Var går den här varvsarbetar och flyktinglinjen ihop?
Ja, men,
är det hans föräldrar eller hans farföräldrar?
Ja, det är hans föräldrar faktiskt.
Ja. Ja. Hans mamma och pappa.
Ja, ja.
Men du menar att hans pappa flydde över sundet eller hans farfar flydde över sundet?
Hans pappa flydde över sundet.
Så Mikael är något äldre än våra gängse patreons? Eller är hans pappa...
Nej, pappan är mycket äldre än mamma.
Ja, Seved. Så. Josefsson,
ja, precis, ja.
Är född 1930.
Ja, precis.
Och
ja.
Marianne Bengtsson då,
hon är född mamma. 54.
Ja,
så det är väldigt stor skillnad. Men det var kärlek vid första
ögonkastet. Ja.
Så att och de hade ett gott liv i Landskrona.
Ja. Och hon lärde honom laga skomakarlåda och han lärde henne läsa.
Så var det.
Ja.
Ja. Och Kletzmann gick varm på grammofonen där hemma.
Kletzmann gick varm på grammofonen och ibland så kom morfar hem och lärde lilla Micke och kasta yxa. Yxkastning alltså.
Just det.
En gammal sån västskånsk disciplin.
Ja, men du slår ju liksom inte en västskåning på tummarna när det gäller yxkastning. Men han kan ju däremot kasta av dina tummar om du inte passar dig.
Lite intressant med Micke att han faktiskt har en förkortad tumme efter en. Att hans morfar då, Ragnar, hade tagit sig kanske en stark för mycket. Det var söndag eftermiddag, var varmt.
Ragnar Paulsson.
Ja.
Han var faktiskt en gammal varvsarbetarbas.
Ja, det var. Ja. Så han har gjort det många gånger förr. Mm. Sa han till Micke och han sa det även till Seved, farsan till alltså Josefsson. Så att du, Seved, tar det lugnt. Sitt ner. Det här fick jag leka med grabben. Och så sa han så här, nu ska jag visa dig någonting som jag inte har visat någon under 10. För. Sätt handen på vedbodern där. Då ska vi se när yxan kommer precis under tummen. Och så sulade han iväg den och han råkade hugga då 3 millimeter bara.
Ja.
Så det är inte något...
Men det är liksom som att han har en helt platt tumspets. Ja. Ja. Och det har han ju kunnat utnyttja också, eftersom han har jobbat faktiskt som en ny cirkusartist.
Ja.
Alltså han gör inte det nu, men han har gjort det. Så då liksom var han
en av få... Var det någon freakshow att han...
Nej, det var liksom en... Ja, dels det att han liksom visade upp sin tumme och folk bara kräkte sin hink. Men dels att han liksom, han tog sin tumme.
Ja.
Och sen så, likt en ballettdansös, ja, så la han hela kroppsviken på tummen.
Ja.
Och så stod han stod inte på en hand. Nej. Utan han stod bara på sin tumme, på, ja, sin platta tumme. Ja. Och det, liksom, det var den där, de där 3 millimeterna, det var det som gjorde att liksom, han fick den kontaktytan som krävdes mot underlaget för att det skulle funka.
Ja, därför att det var en sån balans. Ja.
Exakt. Så att det, och då skänkte han då en tanke kring sin knivkastande morfar.
Yxkastande.
Ja, just det, förlåt. Ja. Yx och knivkastande, ja, för att, ja, han... Ja,
ja, varieté.
Ja. Så att det, liksom, det finns varieté.
Mm.
Det finns jiddisch. Mm. Det finns svetsarkunskap.
Ja.
Och det finns också hur man lagar en skomakarlåda.
Ja.
Och det lärde ju hans mamma honom också, såklart.
Ja. Kan du laga skomakarlåda?
Nej. Men jag skulle kanske kunna lära mig.
Men det kanske Micke kan höra av sig till oss med ett bra recept på. För jag blev lite sugen på skomakarlåda.
Mm.
Jag såg ett klipp från på Instagram. Så var det någon som lagt upp ett klipp från den här tv-filmen. Vi hade i varje fall tur med vädret.
Just det.
Mm. När det är Roffe Skoglund och Claire Wickholm och deras 2 barn. Och Gust Dahlström som spelar farfar. Ska på en husvagnssemester. Och det är väl lite så här att farfar borde inte ha följt med. Och så är de på någon lunchrestaurang där alla tar dagens eller korv med pommes frites, men han ska ha alla karten. Och så hinner det bli liksom en jävla bråk runt bordet, och då säger Roffe Skoglund, som Roffe Skoglund säger, bara kan säga att det är ditt jävla fel, du ska ha alla karten. Ja, men jag vill ha det. Och sen kommer en skomakarlåda.
Mm.
Då var det han hade beställt.
Vad fint. Ja. Men tillbaka till Mikael då.
Ja.
Mikael.
Ja.
Mikael Josefsson. Han är ju då en man med många bottnar. För förutom att han har jobbat som nycirkusartist, så är han också radioamatör.
Ja.
Så han sitter ju då så här med så här ganska så här avancerade radioapparater och kommunicerar med radioentusiaster då.
Ja.
Över hela världen egentligen.
Ja.
Och har också ett litet fanzin. Ett svenskt fanzin som heter Svenska Radioentusiaster.
Ja.
Som han tagit över av en gubbe i Brösarp.
Ja.
Som hade det innan honom.
Som man fick kontakt med via sitt radio. Och då tror jag att Mikael tänkte så här, tänk att jag kan sitta i Landskrona och prata med någon i Brösarp.
Ja, precis. Och då är det liksom så här, över hela den skånska kontinenten som man kallar det.
Ja.
Det är ju en liten landsända, kanske man kan säga. Eller halvö över Lotai. Men det är en liten fyrkantig flärp som går ner mot Tyskland, kan man ju säga.
Skåne, ja.
Ja,
ja.
Ja. Denna fyrkantiga flärp som är ner och tallar på Östersjön.
Så många elaka ska säga att det är en fyrkantig liten analflik. Men det skulle inte visa att den är snarare en liten flärp. Eller om man vänder Sverige upp och ner, så är det liksom toppen på en bonjour upp mot Tyskland.
Ja, eller det skulle kunna vara fes nästan.
Ja.
Om man vänder den upp och ner.
Ja. Det är också en kul grej som morfar. Farfar Seved lärde, eller farsan Seved lärde Micke, att du ser alltid att norr är uppåt och söder är neråt, men i rymden finns det inte upp och ner. Vilket fick Mikael att ligga sömnlös många, många nätter när han var liten grabb.
Och det var det som gjorde att han kom på det där numret med att han kunde stå på tummen också.
Ja, exakt.
Så att it all sums up.
It all sums up. Och nu så är Mikael Josefsson bördig från Landskrona en ytterligare i den långa raden av stolta patrons till 4 meter. Tack, Mikael. Och om du som lyssnar på det här också är intresserad av att veta lite mer om ditt liv, ditt ursprung och dina preferenser, så ska du stötta oss på patreon.com/4meter.
Så var det sagt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det är en, jag ska säga att det är, vi går lite så här i väntans tider här. Nu är klockan, nu ska vi se.
Ja, hon är 10:07.
Ja, om 2 timmar så är det avspark. Eller 1 timme och 55 minuter avspark nere i Sevilla. Vi vet inte, ingen aning om hur det kommer gå. Och när du lyssnar på det här så vet du precis. Du har redan processat. För oavsett vad som händer så kommer det bli, jag vet, mycket känslor efter den här matchen.
Verkligen.
Sverige-Spanien, eller Spanien-Sverige.
Men jag missar ju helt Georgien-Sverige.
Ja, du gjorde det?
Ja, jag var ju ute och reste. Och den gick ju tidigt, det var väl 18, va?
Ja.
Var det tisdags eller onsdags?
Det var i onsdags.
Ja, just det. Men då hade jag föreställning på kvällen. Så då var jag fullt uppslukad av det. Och sen så bara så blippade det till där någon gång att Sverige låg med 2-0.
Mm.
Och jag kände bara så här, okej, men då, alltså jag var så inne i annat. Så jag, och sen har jag liksom inte, jag har inte kollat på några klipp, jag har inte gjort någon research. Jag bara konstaterat att, eller lät som att Sverige hade haft en del chanser, men de hade inte fått in bollen.
Ja, i första halvlek så var det väl väldigt mycket bollar som gick precis utanför. Ja. Jag såg inte första halvlek, jag såg bara halva andra. Men Alex, min son, han följde och sen somnade han djupt direkt efter. Wow. Det var omöjligt att väcka. Så det var så här. Som ett barn som varit med om ett trauma.
Ja. Och sen när han liksom vaknade så liksom, minns han ingenting av matchen.
Nej, för jag försökte läsa upp de här sms'en för honom. Han skrev så här, Sverige var bäst och borde haft 3-0 i halvtid, bla 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 bla. Det är Lindelöfs fel, typ.
Okej.
Okay. Du vill han inte kännas vid.
Nej, okej. Okay. Men du har liksom inte så bra koll på då, liksom, vems fel det var och liksom hur, alltså, om det var otur eller om det var oflytt eller om det bara var.
Jag kan inte fotboll tillräckligt bra, men när jag lyssnar på honom så är det väl den här mittfältaren Kristoffer Olsson som gör bort sig hela tiden.
Ah, okay.
Som väldigt många hackar på. Sen så var det ju, andra målet var ju Lindelöf som skulle sparka bort bollen och typ fick den på knät och så åkte den, och så var det Jorger som lyckades springa förbi honom och peta in den. Första målet var bara så här tilltrasslat, såg ut som knattefotboll i straffområdet. Ah.
Men det är ju också sådär, alltså, det kommer ju alltid en backlash, men det var ju synd för att så här, landslaget, det hade ju en liksom otroligt bra feeling kring det.
Jaja.
Efter förra samlingen ju.
Ja.
Och sen så bara sabbar de det. Ja.
Men var det inte så att förra samlingen, det var då de spelade mot Grekland hemma.
Mm.
Och det var ungefär lika dåligt den matchen som borta i Aten, fast Sverige hade turen att göra 2 snabba mål. Liksom. Så att spelmässigt var de rätt pissiga. Och det var ju det de hade mest i Georgien. Att hur dålig, alltså det spelet.
De, men jag minns att de hade någon match när de spelade riktigt bra.
Ja, mot Spanien hemma.
Ja, då var det,
ja, då var det fantastiskt. Ja. Det var som att det är som första gången man kör stand-up och det går riktigt, riktigt bra. Och sen så måste man gå upp 10 gånger innan det går bra nästa gång. Ja. Lite den känslan. Ja.
Men jag är så här, just nu är jag inne i fas när det gäller landslaget. Jag kollar ofta på landskamper. Jag tycker det är kul om Sverige vinner. Jag vill så här heja väl på Sverige. Men när jag såg det där liksom 2-0 i Georgien så bekom det mig inte så mycket. För att jag bara satt och tänkte på Malmö-Häcken.
Mm.
Att jag är mycket, nu är jag mycket mer intresserad av allsvenskan än av landslaget.
Men är det så nu därför att du känner att Malmö har en större chans att göra dig lycklig än vad svenska landslaget har?
Nej, men det är nog att svenska landslaget är på något sätt mer abstrakt. Det är liksom en större apparat. Och det är också, ja, men det kanske har att göra med, just här med liksom att Sverige är så abstrakt också. Jag vet att jag bor i Sverige. Jag hejar ju på Sverige. Alltså när det är skidor eller i alla sporter sådär. Mm. Men det blir ju mer strax. Alltså Malmö är ju mer än det är mitt lag. Liksom. Det men så tror jag kanske ganska många.
Men du tycker att Sverige är abstraktare än Malmö FF?
Ja.
För per definition så är...
suddigare i kanten.
Ja, men per definition så är ju Malmö FF betydligt mycket mer abstrakt än vad Sverige är.
Ja, hur kan du utveckla det?
Ja, men alltså det är en... Egentligen inte, men det är bara så här, för det första finns det fler föreningar i Malmö. Det finns IFK Malmö och det finns, sen finns det angränsande städer. Finns det föreningar som du som bekänner dig till det skånska kan välja att heja på?
Jo, fast det är ju mera Lugi, en valfrihets du... eller så här en fråga om utbud. Det är ju inte en fråga om abstraktionsnivå främst. Liksom.
Nej, men alltså det, känslan för ett lag, en klubbmärke, är ju alltid extremt abstrakt. Men känslan, och det är väl egentligen nationskänslan också. Mm. Men det känns ju ändå som att den har man med sig tidigare. Ja. Än känslan för Malmö FF, eller i mitt fall AIK. Liksom. Mm.
Fast de flesta som hejar på ett lag kanske börjar heja på det 5-6 års ålder. Ja. Det är kanske liksom när man blir medveten om att det finns ett fotbollslag också. Så att det är inte så stor skillnad kanske. Och många så här, kanske speciellt fäder tar ju med sina döttrar och söner typ på fotboll.
Mm.
Eller liksom registrerar dem som medlemmar liksom, på BB redan. Mm. Så skickar in som man får se på Facebook det här. Ja, nu om mig gnaget va? Eller säger man inte kanske. AIK.
Men jag tycker jag gillar också tanken på att du säger att Sverige är abstrakt. För att det gör ju fallet ikväll då när Sverige förlorar mot Spanien. Ja. Vi förnedrade med 3-0.
Ja.
Mycket mjukare, för det är bara en abstraktion det här. Spanien är också en abstraktion.
Ja, men så är det. Men sen vet jag inte riktigt också.
Malmö FF vinner mot Häcken då och tar SM-guld i fotboll, då är det liksom ungefär lika konkret som den svenska Malmådran uppe i Norrbotten. Liksom.
Men det kanske kommer att återspeglas i framtidens ramsor också. Så här. Mm. Malmö är så jävla konkret. Ja. Hej, hej, hej. Malmö är så jävla konkret. Hej, hej. Ni är abstrakta jävla från Stockholm. Malmö är så jävla konkret. Hej, hej.
Man kunde verkligen ta på lagkänslan. Ja, det kunde man faktiskt, därför att den var där som en liten blyklump. Den hade tyngd och vikt.
Ja. Men jag vet inte om det är liksom undermedvetet eller någonstans långt bak också har att göra med att det här jävla mästerskapet som de kvalar till nu är det här Qatar VM 2022, som är en jävla piss-VM.
Ja.
Alltså det är sånt så här hittepå-mästerskap och man bara känner att jag säger inte att jag skulle vilja utrota Qatar från jordens yta, men jag skulle vilja utrota deras möjligheter att få det inflytande som krävs för att få ett mästerskap i fotboll. För jag tycker det är så, alltså ja, men hela arabvärlden egentligen är så pass ja, men, så långt efter när det gäller mänskliga rättigheter. Mm. Och ja, men det känns bara som ett jävla enda stort mutområde.
Ja, det håller jag verkligen med om. Det och en annan grej är att när Sverige väl går till ett mästerskap så är det ändå en garanterad besvikelse.
Ja, men alltså en sån sak som att jag nu, jag hade ju biljetter till det här EM. Alltså från början när vi skulle spela mot Spanien i Bilbao.
Du hade det?
Ja, så att jag och min kompis Magnus skulle åkt ner till Bilbao och kollat på EM.
Mm.
Sen så blev det förskjutet ett år och sen så växlade vi tillbaka biljetten och sen så fick så var, det var ingen bra timing nästa gång.
Nej.
Var det Sevilla de spelade? Ja. Slut, ja. Det var den här, visst var det den matchen som var 0-0 matchen?
Ja, en bra match.
Ja, det var en jättebra match. Men jag, inte en chans i helvetet att jag skulle åka kolla på VM i Qatar.
Nej,
alltså jag, det finns inget intresse. Jag är totalt... Det är klart att jag ska, nu kanske jag sitter och hycklar, för det är klart att jag kanske kommer, om Sverige kommer dit så kanske jag kommer kolla på någon match liksom. Uh-huh. Alltså på fjärnsyn. Men så att det är liksom, jag är kanske en hycklare så, men det tror jag bidrar till liksom min så här kanske lite ljumna känsla för.
Men är det någonting förutom statsskickets dåliga feeling för mänskliga rättigheter och pressfrihet, är det något annat som gör att du också tycker att det är typ så här fotboll och arabiska halvön hör inte ihop, eller att det handlar om pengar?
Ja, men det handlar ju dels att de mutar sig till mästerskap, och dels att det är typ tusentals byggnadsarbetare som har dött där under liksom märkliga förhållanden, plus att, jag vet inte om Qatar är den värsta liksom, men generellt Gulfstaterna har ju liksom ett jättedåligt rykte när det gäller mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter och sharia-lagar liksom, och hela salafismen och fan och hans moster. Men sen är det väl också då, alltså strax nedanför alla de invändningarna så kommer ju också den här invändningen att det är liksom ingen fotbollskultur, utan att de har byggt typ så här 8 jättestora stadion som de har ingen klubbkultur. Det är ju ett land som är typ stort som Västerås liksom. Västerås. Ja, men det är ju alltså, och det är klart att man potentiellt sett, alltså, om VM gick i Mongoliet, så är det klart att man skulle kunna använda VM till att nu ska vi främja fotbollen i Mongoliet, men Men det känns ju ändå roligare att ha stora mästerskap i länder som har en fotbollskultur.
Verkligen.
Alltså, och där är ju liksom, Ryssland är ju också problematiskt, men där kan man ju ändå känna att det finns riktiga städer med riktiga arenor och riktiga lag som har en publik.
Mm.
Även om Ryssland kanske inte är liksom det allra mest, vad ska man säga, legendomsusade fotbollslandet. Så. Men man kan ju inte alltid spela i, vad heter det, Preston North End. Eller Notts County.
Var ska fotbolls-VM gå nu av Spanien, Italien, Tyskland eller Preston? Var ska vi ha fotbolls-VM? Vad säger ni? Ja, men är det börjar inte kännas lite Neapel nu. Det känns dags för Italien att ha. Ja, men då kör vi det.
Ja, precis. Ja. Men sen känns det väl, det är lite Argentina-läge väl snart tycker jag. Det var ju 78 senast.
Ja, jag känner också rätt. Jo, Brasilien var det för några år sedan. Ja. Det var kul med Argentina. Det var jävligt kul med Uruguay faktiskt. Hade ett,
eller hur? Eller också att så här, Uruguay och Argentina samarrangerar. Ja.
Runt kan, lite Rio de la Plata.
Eller hur? De har ju massa med stadions. Alltså, men det är alltså, liksom fotbollen i Argentina är fokuserad mycket runt Buenos Aires.
Ja.
Så är fotbollen i Uruguay fokuserad runt Montevideo.
Ja.
Så att det finns ju stadions.
Man skulle kunna i princip kunna se en match för förmiddagen i Buenos Aires och sen ta båten över till Montevideo och se en match på eftermiddagen.
Ja.
I typ.
Verkligen.
Inte, skulle man det.
Ja. Och sen så tillbaks till Buenos Aires på kvällen och dra en tango.
Ja, så att man har gjort den.
Och sen tillbaks till Montevideo och röka lite gräs.
Ja, för det är lagligt i Uruguay.
Ja, det är väl säkert typ lagligt i Argentina också, tänker jag. Alltså, min känsla för Buenos Aires är inte liksom att snuten är på folk som röker gräs
hela tiden. Nej, 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 nej.
Det känns som att snuten är på folk av andra anledningar kanske möjligtvis. För att de står och demonstrerar på något torg för att de har förlorat sin son under juntan. Kanske, möjligtvis. Men det är om fotboll och geopolitik.
Ja, jag måste bara säga en grej angående det här med det abstrakta i Sverige och Malmö.
Jag inser att det är en ganska vek spaning.
Ja, jag tycker den är filosofisk.
Ja,
den är djupt filosofisk. Men allt är en abstraktion, även din, i någon mån din och Idas relation är en abstraktion. Det var åtminstone det fram till att Bosse och Fred föddes.
Mm.
Men det är allt är en abstraktion på något sätt.
Ja, det är klart. Att det
jag kommer för sent till det här mötet klockan 18. Jag kom 18:15. Det är en abstraktion. Tid är en abstraktion. Herregud.
Fan, vilket verktyg man har där för att kunna ta bort sin stress i livet.
Ja. Men i alla fall så var jag i Eskilstuna i veckan och gjorde skolbesök. Det är väldigt mycket sådana.
Sveriges Buenos Aires.
Ja. Det är inte riktigt vad jag skulle säga. Att det är snarare Sveriges Brasilia än någon sån här inlands. Faktiskt Eskilstuna är ett underskattat stad, ska jag säga. Det finns ändå en liten stadskärna med en teater och en järnvägsräls och så här. Så det finns någon vibb av city i Eskilstuna som finns i väldigt många städer när man ger dem en chans. Men jag var till exempel i Lilla Edet i veckan. Där kände jag kanske att de inte har den där liksom urbana trycket som ändå finns i Eskilstuna.
Nej, men det kan man inte beskylla Lilla Edet för.
Nej, men många andra uppsidor. Mm. Vilket fall som helst. Så var jag i en skolklass. Jag var i tre skolklasser och i en av dem så frågade barnen vad jag är på fotbollslag och då sa jag att jag är på AIK. Då var det en pojke som sa, jag bor granne med Sebastian Larsson. För han bor i Eskilstuna, så mittfältaren i AIK och det gamla landslagshjälten. Och då gick jag från att vara att AIK var en abstraktion till att det var högst konkret. Att det satt ett barn där som varje dag träffar Sebastian Larsson. Mm. Det blev så jävla, jag blev faktiskt tårögd.
Ja, och sen var det som att du efter det här författarbesöket bara, nu är du och jag som åker hem till dig.
Ja.
Och så får du peka ut Sebastians villa. Och sen så får du liksom ringa på och så introducera mig och så tar vi det därifrån.
Ja, typ. Ja. Nej, men jag hade
så kan vi så här, kan vi trixa lite, kanske du och jag och han kan vi trixa lite på gatan.
Mardröm. Fucking mardröm. Fan vilken mardröm.
Nej, Seb, kom ut och trixa lite. Vi kan spela lite vilket tiki-taka på gatan.
Jag tror att du skulle kunna hantera mycket bättre, men det är mardröm för mig att ens stå öga mot Seb, för att jag kan inte prata med honom om någonting, för jag kan ju inte ens prata fotboll med Sebastian Larsson. Jag kan ju ingenting.
Nej, men du kan väl bara säga att fan vilken en habil frisparksfot du har, kan vi säga.
Ja, frisparka mot Malmö 18. Vilken frispark.
Fy fan, jag fortfarande, drömmer mardrömmar.
Och jag skulle också ha gjort likadant mot Malmös bänk som du gjorde, Seb. Skulle ha sprungit och bara visat två långfingrar. Bara, det var moget gjort.
Ja.
Men jag gav honom faktiskt, jag sa att jag hade råkade ha en knyckertsbok i ryggsäcken. Så jag sa, kan du förmedla en knyckertsbok till Sebastian Larsson?
Nej, vad roligt. Ja. Men det är kul om du får något slags livstecken från Seb. Alltså, liksom, du kanske så här lyckas lista ut Sebastian Larssons tjej/frus instakonto. Hon kanske är någon sån här wag.
Ja, men det är alla fotbollstjejer/fruar är väl influencers. Ja. De har ju, alla de där har ju supermånga.
Och sen kanske man ser någon bild på liksom, när hon är typ sminkad fast med läsglasögon och ligger och läser för barnen. Och så ser man att det är knyckert.
Ja.
Då pirrar det väl till lite grann i intellektet.
Så, jag har ju dagdrömmar som går längre än så kan jag säga.
Uh-huh. Vem skulle du helst vilja se med läsglasögon och sminkad på Instagram och läsandes knyckert?
En uppsminkad Sebastian Larsson som ligger med barnen på varsin sida. För han har två barn och i passande ålder också. Mm. Och jag stavade fel till det ena barnens namn så jag fick stryka över lite och rätta till sådär. Men då skrev jag barnens namn med små bokstäver och Sebastian med stora.
Wow.
Och sen var det bara, sen gick jag bara över till att tacka för alla fina stunder.
Men fy fan vad fint ändå. Det där, men det där, då gör du helt rätt. För då liksom, om du inser dina begränsningar liksom i fotbollssnacket så visar du vad, det här är din pitch liksom.
Ja, ja. Verkligen.
Författarskapet.
Ja, men jag hoppas verkligen. Jag följer ju Seb på Insta. Han har inte lagt upp något än.
Nej.
Och jag ska ta tipset. Men jag tänker så här, kanske att Goitom hör av sig. För han har ju också barn i passande ålder.
Men det är kanske så att du skulle skicka en klassuppsättning till AIK:s startelva.
Ja, fan i mig. Ja. Jag var ju faktiskt i Solna centrum och körde på Bibblan där nu i lördags. Ja. Och tyvärr dök inte upp någon från startelvan i AIK.
Nej.
Inte en enda. Trots att de hade en bokmässa med även väldigt kända Solna författare.
Jag är lite förvånad faktiskt.
Ja, jag med. Jag tycker det är jättekonstigt. Mm. Var är de inte intresserade av liksom, lokalsamhället?
Nej. Men jag har ju en liknande så här, upplevelse, så här, sommarupplevelse som vi brukar göra. För att mina svärföräldrar bor ju i Höllviken. Och Höllviken ligger nere på skånska sydkusten kan man säga. Vi ska nu Falsterbo där. Och där bor ju väldigt mycket folk i Malmö startelva. Där bor Jo Inge Berget, där bor Anders Christiansen, där bor Marcus Rosenberg. Ja, pensionerad. Men
säger en del om spelarlönerna. Ändå.
Ja, och där bor Daniel Andersson, klubb eller sportchefen, sportdirektör.
Bjärred, Långås.
Patrik Anderssons lillebror Daniel,
ja, sorry.
Som har varit sportchef i Malmö de senaste sju åren. Så där kan man ju ta en liten barnvagnspromenad där i villakvarteren och sen så bara liksom kör man lite sån här en spotting så man kollar så här vad är Mackans barn ute och hoppar. Vet hoppa studsmatta och så här, Dannes villa ligger lite avskilt, du vet, in på sån här väg, sån här avstyckat tomt, man får liksom gå in en bit i ett kvarter så här, men man går ändå in och kollar så här, har vi gått fel nu här? Har vi gått fel nu vidare eller så här, man så stora ögon in mot olika villaträdgårdar. Men det är väldigt kul faktiskt.
Men om du skulle springa på låt säga Jo Inge eller Christiansen.
Ja.
För du kan ju klarar ju danskan bra också.
Yeah,
skulle
fan,
du
känna dem? Jag kan snacka lite norsk med Jo Inge Berget.
Ja, men det är ju lättare. Alltid lättare.
Nej, men jag skulle bara säga om jag visste så där, om det var i anslutning till en match att jag har sagt så här, typ en god kamp senast eller någonting sånt där, hade jag sagt bara morsning, korsning, typ så. Men inte så här, inte försökt stoppa dem eller någonting sånt där.
Men det som skulle uppstå då också är att du står där, då är du plötsligt en kar som är i deras föräldrars ålder. Mm. Eller jag menar de flesta fotbollsspelare är runt 30 och du är 50.
Mm.
20 år äldre, 10-20 centimeter längre med en barnvagn. Så du skulle ju på något sätt per automatik hamna i en högstatusposition. Så nu skulle du vara tvungen att korrigera snabbt.
Ja, precis. Genom att krypa för
att sätta dig på huk.
Snälla, kan jag inte få din autograf? Du är min största idol. Jag älskar dig.
Men har det hänt att du har sprungit på dem där? Har du hört dem bräka på danska om att grillen är för kall och så var det Christiansen som stod där?
Nu ska det fucking vara nå varm i den här fucking barbecue, man. Det ska flintesteg på grillen, ikke? Nej, jag har faktiskt inte hört det.
Jag skulle säga karamellisera fläsket, det går inte att göra det med den här low temperatur.
Det ska vara fläskesteg med svär, ikke? Det ska vara
knastrande svär, ikke, på den de ska tænderne ska fucking gå i stykker. Den där svär, ikke.
Nej, men vad heter det? Nej, men jag har inte så mycket interaktioner. Jag har inte hört så mycket. Jag har inte hört så mycket spelarkvitter från trädgårdarna. Men jag tror att de har att göra. Jag tror att de är så här, de jobbar mycket, alltså tränar, rehab, blandat kring klubb, aktivitet. Kommer de hem, chillar, hänger med familjen, kanske hjälper till med lite läxor. Kanske, ja, men de är liksom, känns inte som killarna som tar en promenad på byn. Liksom.
Nej.
Men jag tänker väl att de måste väl också handla mat. Men jag tänker också att de flesta, nu är lite så här fördomsfullt, men de flesta fruarna och flickvännerna har kanske inga jobb då. Utan de kanske jobbar hemifrån möjligtvis. Men de har liksom inga så här kontorsjobb eller så, utan de klarar sig ganska bra och då sköter de inköpen och sådär. Så de spelarna behöver liksom inte synas så mycket i offentligheten.
Mm.
På gott och ont. Mm. För det var ju så mer förr i tiden att spelarna var liksom en del av stan på något sätt. Och nu kanske de är lite mer undangömda på något sätt.
Ja.
Det tycker jag, det är ju synd.
Ja.
Men det finns ju spelare som Erik Larsson som är en högerback i Malmö som kommer från Sundsvall. Han är ju en sån som kanske lite mera anammat Malmö. Han och hans tjej, de cyklar runt på stan och ja, men går och fikar. Och så här. Det känns som att jag tror inte de har några barn heller. Så att, men det blir mer som att de tar staden i anspråk. På
påverkar sätt. Det supporternas kärlek för den
jo, spelaren? Men det snackas en del om de här spelarna som flyttar till Malmö och ändå så här, ja, ah, han cyklar. Då blir man lite glad. Ja. Liksom, att det inte är någon som kommer med någon töntig bil. Liksom, så. Men det är olika från supportrar. Vissa supportrar kanske tycker det är töntigt med folk som cyklar också. Så det kanske säger mer om mig egentligen.
Alltså jag tycker att det är lite fjolligt att han cyklar.
Ja, men lite grann. Så, men om du själv är en sån här bilintresserad kille. Ja. Då tycker du väl ball om spelarna kommer med snygga bilar.
Ja, ja.
Så att det kanske är mer det. Men hos liksom det här lite mer trotsproletariatet på Möllan som håller på Malmö FF. Då tycker man det är stort med folk som kommer till Malmö och blir så pass mycket Malmö att man cyklar till match. Och det är också en typisk malmöitisk grej också. Eftersom Malmö är ju liksom cykelstad på mycket, mycket större utsträckning än Stockholm. Ju.
I och med att det är så platt.
Så. Ja, och hela den här, liksom, så här hur liksom, det välde in så här, folk på cykel med unika box på pakethållaren till Kockumsvarvet och andra industrier. Så här på 50, 60, 70-talen. Så att det är liksom ja, men det är en cykelvänlig stad på delen. Så.
Vad fint skulle det vara om hela Malmö FF hade som en sån här klimatgrej att nu cyklar vi grabbar. Mm. Inte till bortamatch. Men ska vi ha hemmamatch så cyklar vi. Och då samlas laget någonstans. Någon så här vid Dalaplan. Nej, det är för nära Malmö stadion. Men samlas i centralstationen så cyklar laget i kortege. Så hakar supporterna på så cyklar allt tillsammans. Typ. Alltså, och så parkerar sina cyklar utanför Malmö stadion.
Men om inte annat, vilken jävla cool reklamfilm. Alltså.
Fantastiskt.
Vi i Malmö.
Ja, ja. Vi i Malmö.
Ja. Vi i Malmö, zero footprint.
Så jävla fint.
Fan, det är bra. Men du, apropå taglines. Mm. Stötta 4 meter på patreon.com/4meter.
Ja.
Och nu har jag varit på turné med min föreställning Spriten. Nu är jag igång. Jag körde i Malmö onsdags och Jönköping torsdags. Och det finns ju då datum coming up i december. 8 december i Uppsala. 15 december Göteborg och 16 december extra föreställning uppsläppt i Stockholm.
Nej, vad tror jag. Är det en föreställning med lilla prefixet jul?
Ja, det var på inrådan av en väldigt duktig copywriter som jag känner, Anders Sparring. sa att släng in jul framför så blir det bra. Och så som heter Julspriten. Så sitter jag på affischen också på bilden med en tomteluva. Alltså inklippt tomt om du
så jävla. Så det är en normcore.
Ja, verkligen, men jag tänkte kanske att jag skulle liksom ha photoshopat in tomteluvan lite fulare, för nu ser det ut som det sitter ganska bra liksom. Så. Men så de kan man gå och se på. Det kan komma upp fler datum i andra städer, kanske någon stad vi har nämnt idag. Vad vet jag. Biljetter på fritte.se och gå in och köp biljett nu, för att den här föreställningen kommer inte spelas för alltid. Så liksom, är du i närheten av Uppsala, Göteborg eller Stockholm så tveka inte, köp biljett.
Och att vara i närheten av en stad, det är bara en abstraktion.
Exakt.
Så jag menar, Umeåbo, du är i närheten av Uppsala.
Verkligen.
Vad väntar du på?
Verkligen. Ja.
Jag har ingenting att plugga.
Nej.
Böckerna går som smör i solsken. De är slut hemma nu.
Men det kan ju vara så när, liksom, när julkalendern har släppts och sådär och folk börjar få upp ögonen ännu mer för böckerna. Ja. Och det kanske blir så här spin-offer i form av så här, ja men plastfigur med knyckers och sådär och det översätts till mandarin och sådär. Så du kanske aldrig behöver plugga något mer.
Kanske inte. Jo, men förresten, jag kan ju plugga. Jag har faktiskt lite några skräpböcker. Jag har faktiskt 9 böcker kvar hemma. De vill jag att ni ska köpa.
Blandade?
9 blandade knyckersböcker och 9 pusselböcker. Jag tror de är tingade redan. Men de här vanliga böckerna är otingade. 9 stycken. 8 stycken är förlåt. 8 stycken. 7! Nu rökte jag en till. asparring@gmail.com är bästa sättet att få kontakt med mig.
asparring@gmail.com. Och jag heter Fritte Fritsson med Z och S både på Twitter och Insta.
Och jag heter Anders Thorsson Sparring på Insta och Anders Sparring på Twitter.
Vi hörs igen om en vecka.
Tack för det.
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.